السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير. ما شاء الله. Som ni kanske har sett på rubriken så tänkte vi idag prata om Ramadan. Föreläsningen om äktenskap pausar vi och inshallah återupptar efter Ramadan bi'idhnillahi ta'ala. Och vi tänkte idag tala om hur vi ska välkomna Ramadan. Vad är det för inställning man ska ha inför Ramadan? Och denna välsignade månad är ju runt hörnet. Det är en vecka kvar tills Ramadan börjar. Och Ramadan är en musim. Det är en säsong av dyrkan, av ibada. Där Allah Azza wa Jal har gjort så att belöningarna fördubblas, mångdubblas. Där synderna förlåts. Och där nivåerna i belöning stiger hos tjänaren. Där folk vänder sig tillbaka till Allah Azza wa Jal och gör toba och blir bättre människor. Och profeten Muhammed alayhi salatu wassalam brukade ge sahaba den glada nyheten om Ramadans ankomst. Som det berättas i en sahih hadith så brukade profeten alayhi salatu wassalam säga: Atakum shahru Ramadan shahrun mubarak. Månaden av Ramadan har kommit, en välsignad månad. Tuftahu fihi abwabul janna wa yughlaqu fihi abwabun nar. Under den öppnas portarna till paradiset och portarna till elden stängs. Wa tusalsalu fihi ash-shayatin. Och djävularna kedjas fast. Så när han säger här, atakum shahru Ramadan shahrun mubarak. Månaden av Ramadan har kommit, en välsignad månad. Så är det en bushra. Det är en glädjande nyhet. Han säger det på ett inbjudande sätt. Att kära bröder, den är här. Den välsignade månaden är här. Och när han beskriver månaden av Ramadan som välsignad, mubarak, så måste man förstå vad ordet baraka betyder på arabiska. Det betyder ziyada. Att någonting fördubblas, det blir mer och någonting är gott. Och det är just exakt vad månaden av Ramadan är. Där det blir mera baraka i tiden, mer välsignelse i tiden. Mer baraka i de gärningar som man gör. Och mer baraka i det man säger, det man läser. Och generellt allting blir bättre i den här välsignade månaden. Och som vissa av salaf sa, wallahi, om vi bara visste yani vad Ramadan egentligen är, så skulle vi önska att det vore Ramadan hela året. Är det inte så? Subhanallah. Och Ramadan är ju en skola där vi muslimer lär oss att bli bättre människor. Och det är ofta så, om man är muwaffaq, en person som fått framgång, så känner man av efter Ramadan att man mår bättre. Och man känner sig bättre i sin iman än vad man gjorde innan. Och det är ett gott tecken. Ett tecken på att ens fasta, insha'Allah ta'ala, är accepterad. Om du lämnar Ramadan i ett bättre tillstånd än vad du var innan Ramadan. Och vi behöver Ramadan. Våran iman är lite som kanske ett batteri. Det blir svagt, det laddas ur. Det sjunker. Och det behöver stärkas och laddas på. Och en av de tillfällena där man kan ladda sitt batteri, sin iman, är just i månaden Ramadan. Man kan stärka sin iman, komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så frågan är då, hur kan man välkomna månaden Ramadan? Den första punkten är att vi alla ska välkomna Ramadan med glädje och lycka. Vi ska vara glada, vi ska vara optimistiska. Och absolut inte välkomna Ramadan med att liksom tycka att det är jobbigt, det är obekvämt, och nej, nu kan jag inte äta, nu kan jag inte dricka, nu kan jag inte gymma som jag brukar göra, så bryter mina rutiner, jag kan inte jobba som jag brukade göra, det kommer vara jobbigt. Men han bröstar, han fastar ramadan. Lärle, tänk inte så, tänk optimistiskt, tänk positivt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en väldigt vacker vers i surat Yunus: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Säg, med Allahs fadl, Allahs nåd och hans rahma, låt dem glädjas över detta. Detta är bättre än det som de samlar på sig. Så här nämner Allah vad det är som ska glädja muslimen. Vad är det som ska göra oss glada och lyckliga? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Vad är det som ska glädja muslimen? Det är de här två sakerna. Fadlullahi wa rahmatullah. Allahs fadl, som här är hans nåd. Och Ibn Abbas, han säger Allahs fadl, det är al-islam. Och Allahs rahma i denna ayah är al-Quran. Taib. De här sakerna, Allahs nåd, al-islam och al-Quran, är bättre än de världsliga saker vi samlar på oss. För vi i denna dunja har en tendens att samla på oss så mycket som möjligt. Al-hakumut-takathur. Och vi tycker om pengar, vi tycker om att samla på oss. Att ha en säkerhet, att ha ett belopp sparat, att investera och planera för framtiden. Och det är inget fel med det så länge det är inom islams ramar. Men det är inte det och bara där lyckan ska ligga. Utan lyckan ska först och främst ligga i det som Allah har satt en lycka i. Och det är i de här två sakerna. Al-Islam och Al-Quran. Och As-Siyam, att fasta Ramadan, är just denna sak. Det är en av de mest grundläggande pelarna av Al-Islam. Islam är byggt på fem. Och den fjärde är att fasta Ramadan. En av de mest grundläggande pelarna av vår religion är fastan. Och månaden av Ramadan är också den månaden där Allah Azza wa Jalla uppenbarade Koranen. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Det var i månaden Ramadan vi uppenbarade Koranen. Månaden av Ramadan som vi uppenbarade Koranen. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Vi sände ner den under en välsignad natt, Laylatul Qadr. Så Ramadan är Shahru Siyam wal Qiyam wal Quran. Det är månaden av att fasta, be och att läsa Koranen. Och profeten Muhammed a.s. som ni vet brukade läsa ut Koranen i Ramadan. Så månaden av Ramadan är en påminnelse att det är den här välsignade månaden där Allah azza wa jalla uppenbarade den här boken. Som Allah beskriver i samma ayah, som är hudan linnas, yani en vägledning för mänskligheten. Wa bayyinati min al-huda wal-furqan. Och klara och tydliga bevis och en furqan. Någonting som skiljer på rätt och fel. Någonting som skiljer på vad som är sunna, vad som är bid'a, vad som är tawhid, vad som är kyrk, vad som är halal, vad som är haram. Vad som är beskrivningarna av folket av paradiset och vad som är beskrivningarna av folket av helvetet. Koranen särskiljer på dessa och nämner deras egenskaper och nämner dessa kategorier. Så Koranen är en furqan. Och vi muslimer ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Så återigen, hur ska vi välkomna Ramadan med glädje och lycka? Vi ska vara glada över att denna välsignade månaden kommer. Att vi får äran att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med fastan. Den andra egenskapen som vi måste tänka på när Ramadan är på väg in, det är att vi som under all annan tid alltid måste be Allah om hjälp. Vi måste alltid be Allah att underlätta för oss. Al-isti'ana wal-aun. Och inte bara, eller aldrig förlita sig på sig själv. Utan att alltid förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi muslimer ber 17 gånger om dagen. Och säger, ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Men lämna oss inte åt oss själva. Utan led oss på vägen av dem som du har visat din nåd. Och sedan finner vi också att profeten alaihi salatu wassalam brukade be till Allah azza wa jalla och säga ya hayyu ya qayyum, två av Allahs mäktigaste namn. Bi rahmatika astaghith, jag söker nödhjälp med din rahma. Aslih li sha'ni kulli, korrigera alla mina tillstånd. Wa la takilni ila nafsi tarfata a'yun, och lämna mig inte åt mig själv ett ögonblick. Och att hade var shahid, det här är bevisen. Lämna mig inte åt mig själv ett ögonblick. Om Allah lämnar oss ett ögonblick, då är vi körda. Då går vi under. Då är vi förgjorda. Så vi ska alltid förlita oss på Allah. Och alltid vända oss till Allah och be Allah Azza wa Jalla att underlätta. För om Allah underlättar, kommer det att bli enkelt. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu al-hazana sahla. Vackra du'an som man ska säga om man vill göra någonting som känns komplicerat. Och Allah, det finns ingenting enkelt förutom det som du har gjort enkelt. Och du är den som gör det komplicerade enkelt. Så be Allah Azza wa Jalla om hjälp. Och vad sa sahaba radiyallahu anhum då de grävde vallgraven Yawm al-Khandaq, Yawm al-Ahzab? Så sa de som poesi. Och de säger, lawlallahi mahtadina. Om det inte vore för Allah skulle vi inte ha funnit vägledning. Wala sallina wala tasaddaqna. Och vi skulle varken be eller betala zakat. Yani om det inte vore för Allah. Det vill säga att Allah är den som har väglett oss till detta goda. Och detta säger också folket i paradiset. Då folket i paradiset samlas och de säger alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Alhamdulillah som vägledde oss till detta. Vi skulle aldrig ha funnit denna väg om Allah inte hade visat den för oss eller väglett oss på denna väg. Så alhamdulillah alladhi hadana li hada. Och om det inte vore för Allah skulle vi inte ha funnit vägledning. Så man ska som muslim alltid och ständigt vända sig till Allah och be om hjälp. Och nu kommer Ramadan. Säg då till Allah, Allah underlätta för mig att fasta. Allah gör det enkelt för mig att fasta. Allah ger mig tawfiq att kunna fasta. För många blir lurade av shaitan. Man har träffat muslimer som inte fastar. Och när man frågar dem varför, säger jag, pallar inte. Pallar inte, det är 18 timmar, 19 timmar, ska inte äta och dricka. Det går inte, i hans värld det går inte. Men billahi alaikum, ni har fastat förut. Har inte Allah underlättat varenda år? Har inte Allah underlättat? Har ni någon gång svimmat? Känner ni någon som har svimmat i Ramadan i Sverige? Wallah, jag känner ingen. Känner ni någon som behövde åka till akuta sjukhuset? Nej, jag känner ingen. Allah underlättar. Ibland man berättar för folk i andra länder som har kortare dagar. Så vi fastar i Sverige 20 timmar, 19 timmar. Så wow, hur pallar ni, hur orkar ni? För dem det är så här wow-upplevelse, eller hur? Men subhanallah, Allah underlättar. Är det inte så? Så be alltid Allah att underlätta. Och det här är generellt allting i livet. Be Allah underlätta och ge dig tawfiq, vägleda dig till det som är bäst. Den tredje saken vi ska välkomna Ramadan med, det är att planera. Att vi har någon form av program i huvudet. Vi försöker att tänka ut lite hur vi ska ta så mycket nytta av Ramadan som möjligt. För som vi sa, det är en säsong där belöningarna mångdubblas. Vissa ulama säger att alla belöningar mångdubblas i månaden av Ramadan. Och ett bevis på det är att profeten alaihissalam sa att göra umra under Ramadan är som att göra hajj med mig. Det vill säga att belöningen för umra mångdubblas och blir som att göra hajj tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam. Så umra mångdubblas. Och då säger många, baserat på detta, mångdubblas alla gärningar i Ramadan. Och vissa av salaf nämnde 1000 gånger mångdubblas de i Ramadan. Så det är som en säsong där man ska passa på att investera och försöka vinna så mycket som möjligt. Och de lärda gör här en liknelse med affärsmän, ett tujjar. Och man har det som kallas för säsonger av handel. Säsonger av handel. Och låt oss ta ett enkelt exempel. Låt oss säga att du är en glassförsäljare. Du säljer GB glass. Nu är vi reklam här. Du säljer glass, okej? Okay? Och på vintern, det är inte bästa businessen i Sverige, eller hur? Men vad gör du nu när det blir 20 grader varmt? Du planerar, eller hur? Du kollar, var kan jag få tillstånd? Var kan jag stå? Hur mycket kan jag sälja? Kan till och med höja priset några kronor? Folk kommer köpa, det kommer gå som smör. Eller hur? För att nu är det säsong, 2-3 månader. Svenskarna älskar glass, kallas. Hitta bästa platsen. Maxa och sälja så mycket som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt. Helt logiskt, eller hur? Och inget fel i det. Tayyip, Men varför när Ramadan kommer så är vi likgiltiga. Det är som att den kommer, den går. Vi gör inte speciellt mycket extra. Nej, tvärtom. Du ska vara som den här affärsmannen som investerar, han planerar. Nu ska jag göra en plan. Jag ska minst läsa ut Koranen en gång i Ramadan. Minst. Jag ska försöka gå och be tarawih varenda kväll. Förutom om jag kanske jobbar tidigt eller någonting sånt. Eller, ännu bättre, jag tar ut min semester i Ramadan. Eller jag går ner i arbetstid. Han har pappadagar, pappaledighet, mammaledighet. Eller jobbar varannan dag. Även om det innebär en form av ekonomisk förlust. Men om det ger dig styrkan att kunna sova och kunna vara vaken och dyrka Allah på nätterna, läsa Koranen på dagen, det är värt. Hänger ni med? Allt handlar inte om pengar. Pengar kommer, pengar går. Självklart ska du kunna betala hyran. Jag säger inte att du ska försumma din inkomst, men jag säger att de här extra pengarna du sparar varje månad, kanske du är beredd att offra dem den här månaden. Och du kan säga till chefen, jag vill vara ledig vissa dagar av Ramadan, varannan dag, eller de 10 sista dagarna, så att du kan dyrka Allah Azza wa Jalla. För det är svårt att du jobbar och sen ska vakna till 12, ska vakna 2 och äta suhur och sen ska vakna 6 på morgonen och gå till jobbet. Det kan vara jobbigt. Så att man planerar, man offrar. Hur ska vi få ut så mycket som möjligt av Ramadan? Nästa sak som man också måste planera inför Ramadan, det är att göra tauba. Vi muslimer ska alltid ångra oss för våra synder. Varje dag. Och tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alla säger återroende. Vänd er alla till Allah i ånger så kommer ni att få framgång. Och den här versen är generell. Alltid ska muslimer göra tauba. Och profeten a.s.w. har sagt att vi människor ska göra tauba. Och han sa sannoliken så gör jag tauba till Allah mer än 70 gånger om dagen. Så varje dag, vare sig du tycker att du har gjort fel eller inte fel, du ska göra tauba. Och vi gör fel. Alla människor felar. Profeten a.s.w. sa i en autentisk hadith att kull ibn Adam khatta. Varje människa felar, syndar. Och den bästa av dem som syndar är den som vänder sig till Allah i ånger. De bästa är de som vänder sig till Allah i ånger. Så Ramadan är en månad där man ska passa på att vända sig till Allah Azza wa Jal och be om förlåtelse. Göra tauba för sina synder. Så att man inshallah och ta'ala är från dem som lämnar Ramadan syndfri. Med ett vitt blad. Du lämnar Ramadan utan synder. Och Ramadan är verkligen en säsong för att bli förlåten. Profeten a.s.w. gjorde en gång en dua. Att Allah skulle avlägsna 3 människor. Eller att 3 sorters människor är förlorare. De är losers. Och vilka är de? Personen som lever med sina äldre föräldrar och inte tar hand om dem. Så att han går inte in i paradiset. Och vem är den andra? Personen som upplever Ramadan. Ramadan tar slut och han har inte blivit förlåten. Och den tredje personen som hör mitt namn nämnas och inte sänder salat och salam över mig. Han sa ba'ud, bort, försvinn, bort med den personen. Och en annan riwaya, Jibril säger bort med honom, han säger amin. Bort med honom, amin, bort med honom, amin. De här 3 personerna. Och han nämnde vem? Personen som upplever Ramadan. Den kommer, han fastar Ramadan, Ramadan är slut men han blir inte förlåten. Eller vad gjorde han i Ramadan? Hur kom det sig att han inte blev förlåten? Fastade han inte? Om han fastade, hur fastade han? Förstörde han sin fasta med att ljuga och baktala och svära? Med att lyssna på haram och kolla på haram? Var det så han fastade sina dagar? Kanske därför blev hans fasta inte accepterad. Kanske därför blev han inte förlåten för sina synder. Så skärp er. Ramadan, det är allvar. Det är största chansen att bli förlåten. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också att as-salawatul khams, de 5 salam, och jum'a till jum'a, och ramadan till ramadan, och umra till umra, sudda bort synderna som sker däremellan så länge du håller dig borta från de stora synderna. Så ramadan till ramadan, det vill säga när du fastar ramadan, det är en orsak till att bli förlåten för dina synder. Hänger ni med? Och inte bara det, en till hadith, profeten alaihi wasallam, han sa man sa ramadan, Den som fastar Ramadan imanen och ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Den som fastar Ramadan med iman, tro och hopp på belöning, kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Så återigen, Ramadan är en månad av förlåtelse. Och subhanallah, profeten alaihissalam sa: "Wa lillahi u'taqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla." Allah har folk han räddar från helvetet varenda natt. Yani det skrivs hos Allah att de här människorna ska inte gå till elden. De gjorde så bra gärningar den dagen tillsammans med sin fasta att de blir räddade från elden på domedagen. På grund av deras fasta. Vill vi inte vara från dessa människor? Wallahi vi vill, eller hur? Och också en väldigt vacker hadith där profeten alaihissalam säger att om det är den första natten till Ramadan, den första natten till Ramadan, så ropar en ängel ut: "Ya baril khair aqbil," och du som vill göra gott, skynda på, passa på. "Wa ya baril shar aqsir," och du som vill göra ont, lägg ner, sluta upp. Yani det här är inställningen vi ska ha i Ramadan. "Ya baril khair aqbil." Yani al-iqbal ala Allah azza wa jalla. Vi ska vända oss till Allah i dyrkan, i dhikr, i Quran, i sadaqa, i salat. Vi ska vända oss till Allah Azza wa Jalla. Vi ska inte vända oss bort från Allah Azza wa Jalla i Ramadan, utan vända oss till Allah. Och vi ska vända oss bort från synder, från haram, och lägga ner alla dåliga vanor och alla synder. Och många människor tyvärr, de gör det här felet att när Ramadan kommer så slutar de inte upp att synda, utan de pausar att synda. Det är skillnad. Många tyvärr, det är som att de trycker på pausknappen. Ramadan, haram. Man får inte dricka, man får inte vara med min flickvän. Jag får inte röka på, jag får inte bäckna, jag får inte göra hit och dit. Så han pausar. Nu ska jag vara mashallah. Sen efter Ramadan, efter Eid, khalas, tillbaka. Vad är det här för någonting? Subhanallah. Och som Al-Hassan sa: "Bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Vilka dåliga människor som bara känner Allah i Ramadan. Yani sämsta människorna. De känner bara Allah i Ramadan. Och man ställer en fråga till de här människorna: är det så att Allah bara är god mot dig i Ramadan? Resten av året Allah struntar i dig? Och därför ska du bara tacka Allah i Ramadan? Nej. Allah är god mot dig varenda sekund, varenda hjärtslag, varenda andetag, varenda måltid, varenda gång du dricker någonting. Allting är från Allahs vänlighet mot dig. Ska du då inte tacka Allah dag in och dag ut? Så man ska inte vara, som vi brukar kalla dem för, ramadanister. Som bara blir, mashallah, praktiserande i Ramadan och sen tillbaka. Det är fel inställning. Om du är kaos, lägg ner, vänd dig till Allah och sen fortsätt på rätt väg efter Ramadan. Och alhamdulillah, man finner att många människor gör toba just i Ramadan. De vänder sig till Allah och kommer tillbaka till Allah Azza wa Jalla i Ramadan. Så man ska passa på att försöka ge de här människorna råd och försöka stärka dem. Ge dem någon form av samhörighet och trygghet så att de har någonting att stötta sig på även när Ramadan tar slut. En annan viktig sak som man ska möta Ramadan med, det är att man ska försöka att korrigera sitt hjärta, sitt inre, och rena sin själ och sitt hjärta. Rena sin själ och sitt hjärta. Och det är någonting muslimen alltid ska göra, men speciellt i Ramadan. Och Ramadan har den här effekten av att den renar själen. Och det finns en väldigt mäktig hadith som många inte känner till, där profeten alaihissalam säger: "Siyam och shahra sabr," att fasta månaden av tålamod, vilket är Ramadan, "wa thalathatu ayyam min kulli shahr," och att fasta 3 dagar från varje månad, sunna, "yudhibna wahr as-sadr," tar bort agget från bröstet. Och den här hadithen är sahih. Så Ramadan, att fasta den här månaden, tar bort agg, hat, från hjärtat, renar ens hjärta. Och man känner ju av det här, som vi sa i början, att efter Ramadan man känner sig lite bättre, renare som person, för det mesta, om man har fastat bra, mashallah. Och som muslim ska man inte gå omkring och ha hat, agg, avund i sitt hjärta gentemot andra människor. Profeten alaihissalam förbjöd det. Han sa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Hata inte varandra, avundas inte varandra, vänd inte varandra ryggen. Vi muslimer ska älska varandra. Vi kommer inte gå in i paradiset tills vi är troende. Och vi kommer inte vara troende tills vi älskar varandra. Som profeten sa alaihissalam. Så vi måste alltid sträva efter att rena våra hjärtan och våra själar. Och Ramadan är just ett sånt tillfälle där man blir en renare och bättre och finare människa. Och subhanallah, det är lika bra att göra det nu. Om du har agg och hat gentemot en annan muslim, det är lika bra att du reder ut det här nu innan du skjuter upp det till domedagen. För på domedagen så har profeten alaihissalam berättat att de som ska in i paradiset, som har gjort orätt mot en annan muslim, kommer att samlas på en plats som heter Al-Qantara, mellan paradiset och helvetet någonstans. Och där kommer de att få renas. Renas tills allting är uppgjort. De är renade från dessa dåliga egenskaper. Och sedan får de gå in i paradiset. Det är bättre att slippa det. Att man direkt får gå in i paradiset än att stå där på domedagen. Utan har man problem med någon, fixa det nu. För i slutändan, vad händer i Jannah? Ingen kommer att hata någon i paradiset. Utan alla kommer att älska varandra. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Alla säger att vi avlägsnade det agg som finns i deras hjärta. إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. De kommer vara bröder som sitter emot varandra i glädje. Så vad händer i Jannah? وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Det här agget, hatet, avundes tas bort från människornas hjärta. Ingen kommer att ha dessa dåliga egenskaper i Jannah. Så lika bra att man släpper dem redan nu. Eller hur? Och det är sorgligt att se att muslimer går omkring och hatar varandra. Har misstankar mot varandra. Avsky. På grund av världsliga onödiga saker. På grund av kanske nationalism. På grund av sekterism. På grund av politik. På grund av att man inte kommer från samma land eller kabila. Och liknande saker. Varför? Är inte muslimens yani iman, alltså det här brödraskapet, värt mer än det? Står inte islam över alla dessa saker? Står inte islam över rasism? Nationalism? Det står över allt detta. Islam står högst. Ra'sul amr al-islam. Huvudsaken är al-islam. Och att gå och hata en muslim på grund av hudfärg, nationalism och sånt, det här är jahiliya. Sekterism och sånt. Det här är jahiliya, hör inte hemma i islam. Och som profeten sa alaihissalam, att allt från jahiliya är idag under min fot. Där rasismen ska vara, nationalismen, sekterismen, den ska ligga under foten, ska trampa på den, spotta på den. Den hör inte hemma i vår religion. Utan vi ska vara bröder. Wa kunu ibad Allah kama amarakum Allah. Var Allahs bröder så som Allah har beordrat. Så att Ramadan, låt det vara ett tillfälle där man kommer tillbaka till varandra. Har du problem med någon broder, en syster, har du problem med en annan syster, ta upp telefonen, ring, besök, bjud hem. Till och med om du tycker att den andra personen har gjort fel mot dig, för Allahs skull, säg jag har gjort fel, förlåt mig. Kanske för Allahs skull, förlåt mig. Fast det är hon som har gjort fel, han har gjort fel. Men bara för att komma tillbaka till varandra. Och det här är en av de mest älskvärda saker hos Allah Azza wa Jal, att muslimer försonas. Och en av de mest förhatliga saker är att muslimer splittras och bojkottar varandra. Så pass att om två muslimer bojkottar varandra mer än 3 dagar på grund av någonting världsligt, kommer deras goda gärningar inte stiga upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är mycket, mycket allvarligt. Så lika bra att man reder ut saker och ting så gott man kan. Du försöker, du gör ditt, om den andra parten inte vill, khalas. Ma'alik, du har gjort det du kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. En annan sak, den sista saken som vi ska välkomna Ramadan med, det är att lära oss Ramadans bestämmelser. Islam är en religion av kunskap. Det är inte bara en religion där man khalas, jag fastar och sen, hur fastar du? Men det är lugnt, jag bara lite alla kejf igen, hur som helst. Nej. Utan allting i islam som är dyrkan baseras på kunskap. Koran, hadith. Och vi får inte dyrka Allah baserat på okunskap. Vi får inte dyrka Allah Azza wa Jal med någonting annat än det som profeten alaihi wasallam dyrkade Allah med. Det är en generell princip. Och fastan, precis som allting annat i islam, har bestämmelser, har ahkam, regler. Och vi människor är olika. Det kan vara så att du måste lära dig någonting som någon annan inte måste lära sig. Till exempel, en person är kroniskt sjuk i Ramadan och kan inte fasta. Och en annan är frisk. Ja, deras tillstånd är olika. Han som är kroniskt sjuk måste mata en fattig varje dag. Taib, hur mycket ska han mata? Vad är kostnaden? Vart ska han mata? Till vem ska han mata? Måste det vara en måltid? Kan det vara spannmål? Kan det vara pengar? Det är relevanta frågor som han måste lära sig innan Ramadan. Vi finner folk som gör fel. Någon säger att jag skickar pengar varje år. Vi ger pengar till släktingar. Fattiga får pengar i handen. Det är fel. Det räknas inte. Du måste betala så att de får mat. Inte att de får pengar. Så det blir fel, eller hur? Så man måste lära sig. Man måste lära sig när det kommer till bönetiderna. När börjar fastan och slutar fastan? Vad händer om jag råkar äta av misstag, dricka av misstag? Vad händer om jag råkar bryta fastan för tidigt? Klockan gick fel, jag trodde det var maghrib, det var inte maghrib. Vad ska jag göra för någonting? Vad händer om jag råkar kräkas? Vad händer om jag tar blodprov? Vad händer om jag får en vaccination eller och liknande saker? Det är frågor som kommer. Bryter du fastan, bryter du inte fastan? Vad händer om jag får en våt dröm? Vad händer hit? Hallas. Om du ska resa i Ramadan, det finns bestämmelser. Vad är det som klassen som resa? När får jag bryta fastan? Hur länge får jag bryta fastan? Vad är bäst, att bryta fastan eller inte bryta fastan? Hänger ni med? Det finns ahkam, det finns bestämmelser som vi muslimer måste lära oss. Man måste studera och lära sig sin din. Man kan inte gå omkring och gilla läget att man är okunnig. Det funkar inte. Utan vill du ha, yani maxa din belöning och ha så mycket belöning som möjligt, basera då din fasta på kunskap. På samma sätt som du baserar allting annat i islam på kunskap. Så jätteviktigt att man lär sig om fastan. Och inshallah, det kommer finnas lektioner kring bestämmelserna om fastan. Jag vill också avrunda med att bara nämna kanske 2-3 hadither om fastan. För när man vet vilken enorm belöning som finns i fastan, så underlättar det. Det underlättar. Och som Allah Azza wa Jal säger, ayyamen ma'dudat. Vad är Ramadan? Det är 2-12 dagar. De kommer och de går supersnabbt. Är det inte så? Ayyam ma'dudat. 2-12 dagar. Och då ser jag här de lärda, Allah säger så här för att typ lugna oss eller trösta oss. Att fastan kan vara jobbig, som vi sa i hadithen, månaden av tålamod. Fastan kräver tålamod. Du vill äta, du vill dricka, du kan inte. Du vill vara med din fru, du kan inte. Det kräver sabr. Tajib. Men, alhamdulillah, att Allah Azza wa Jal gjorde fastan till ett fåtal dagar. En månad av 12 månader. Vad blir det? 7-8% av året som du fastar. Om Ramadan skulle vara ett halvår, skulle vara jobbigt, eller hur? Eller fastar ett helt år, skulle vara jättejobbigt. Men det är 30 eller 29 dagar. Enkelt, subhanallah. Så Allah säger det här för att yani underlätta för oss. Det är ett fåtal dagar, härda, ha tålamod. Och inshallah, de går över, du kommer ha stor belöning. Och när man vet att någonting är kortvarigt och att någonting ger stor belöning, så har man enklare att härda, att vara tålmodig. Eller vad säger man nu för tiden? Att brösta. Eller hur? Man har lättare att vara tålmodig. Om jag säger till dig nu, ja, på jobbet tyvärr, alla är sjuka, du måste hoppa in, du måste jobba 15 timmar om dagen, 20 dagar, men du får 100 000 i handen i slutet på månaden, kommer du inte ha tålamod? Du kommer vara först på jobbet, eller hur? Ja? Så är det. Fast det är skitjobbet, det är jättejobbet. Du sover jättelite, du kämpar. Men, vem vill inte ha 100 000 i handen? Eller hur? Så man har tålamod. Sen, man pallar inte sig, men en månad är lugnt, eller hur? Och samma sak här, Ramadan. Mashallah, när du vet att du får enorm belöning, du har tålamod. Det är enkelt. Och jag vill också lägga till en tidsak som många inte tänker på. I andra länder, de fastar 12 timmar, de fastar 13 timmar. I Sverige fastar 18 timmar. Tänk istället optimistiskt att ju mer och ju längre du fastar, ju större belöning får du. Vet ni det? Alltså, du fastar här, någon fastar i Somalia, någon fastar i Gambia, någon fastar i Algeriet. Eller hur? Alltså 12 timmar, 13 timmar. Vem får mest belöning? Självklart du går tillbaka till nya och så vidare. Men överlag, den vars fasta är svårare får mer belöning. Och det är en generell princip i islam. Att al-qadr och al-ajr ala qadr al-mashaqqa. Ju svårare någonting är, ju större belöning får du. Så ju längre du fastar, ju mer belöning får du. Om 10 år vi kommer sitta och fasta i kanske december. Bryter fastan klockan 3 på eftermiddagen. Tror ni att ni får samma belöning som nu? Nej, Allah. Så att ju mer du kämpar, ju mer belöning får du. Och ju större chans har du att bli förlåtet. Så att, tänk på detta. Se det positiva och det optimistiska i det hela. Nah. Jag tänkte då nämna bara 2-3 hadith inshallah för att avrunda. Den första är en känd hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att Allah azza wa jalla säger kullu amal ibn Adam lah illa som fa innahu li wa ana ajzi bih. Att allting som människan gör, bani Adam, är för henne. Förutom fastan, den är för mig och jag kommer att belöna. Och fastan är en skuld. Så om någon av er fastar så ska han inte svära, skrika eller säga fula saker. Och om någon svär åt honom så ska han säga jag fastar, jag fastar. Vid honom i vars hand Mohammeds själ vilar så är andedräkten från den fastandes mun bättre hos Allah än doften av misk. Och den som fastar har 2 glädjetillfällen. 1 då han bryter fastan och 1 då han får se, eller han får möta sin herre och då se sin belöning. Mashallah, väldigt, väldigt mäktig hadith. Här säger profeten alaihissalam att allting som människan gör är för henne. Vad menas med detta? Det finns lite olika förklaringar. En förklaring är att allting som vi gör, goda gärningar, syns utåt. När du ber, folk ser dig be. Eller hur? När du ger zakat, sadaqa, folk kan se dig betala zakat och sadaqa. Eller hur? Du läser Koran, någon hör dig läsa Koranen. Och så vidare. Men, vem kan se att du fastar? Vem kan se att du inte gick in i köket och tog ett glas vatten och sen går ut och låtsas fasta? Vem kan se detta? Bara Allah, eller hur? Så att fastan är en gärning som är unik på det sättet att bara Allah vet att du fastar. Okej? Okay? Den är verkligen ikhlas och uppriktighet. En annan tolkning på den här hadithen är att allting som människan gör är för henne. Det vill säga, det har en specifik och bestämd belöning. Allah subhanahu wa ta'ala säger man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Den som kommer med en god gärning kommer att få den 10-dubblad. Den som kommer med en god gärning kommer att få den 10-dubblad. Och i hadithen upp till 700. Förutom fastan. Den är för mig. Den är för Allah. Men Allah kommer att belöna med fastan. Det vill säga att när du gör någonting gott, du har en specifik belöning. Du gjorde en salat, du fick 57 salat. Eller specifik belöning. 1100 salat. Men inte fastan. Bara Allah vet belöningen. Och till och med vissa lärda säger att änglarna inte ens vet vad de ska skriva när du fastar. De skriver ingenting utan det är hos Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah har sagt innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga är de som får sin belöning gränslöst. Och att fasta är tålamod. Då är belöningen gränslös hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också en tolkning på den här meningen. Mashallah. Så allting som människan gör är för henne har en bestämd belöning förutom fastan. Där kommer Allah azza wa jalla att belöna med en speciell belöning. Och sen säger profeten alaihissalatu wassalam och fastan är en skuld. En skuld från vad? Ashabab. Synder och elden, precis. Båda. Fastan är en skuld från synder och fastan är en skuld från elden. Det är väldigt ovanligt att en person som fastar syndar. Alltså att han gör grova synder och liknande. Han håller sig borta från det när han fastar. Och samma sak, fastan är en sköld från elden. Profeten alaihissalam sa, den som fastar en dag fisabilillah kommer Allah att avlägsna från elden ett avstånd av 70 år. Mashallah. Så fastan är en sköld, ett skydd från elden. Och sen nämns det här att om någon försöker bråka med er, eller om ni fastar, ska ni inte skrika och ni ska inte svära och säga fula ord. För det minskar belöningen. Men om någon vill bråka med er, någon kommer och tjafsar, han muckar, han vill bråka, vad gör du då? Säg jag fasta. Inni saim. Du ska inte ge tillbaka. Jag vill inte bara att det här är någonting teoretiskt. Och sen när det kommer till praktiken så står man där och tjafsar och skriker och puttar tillbaka. Nej, utan på riktigt. Blir det tjafs, jag fastar. Och då påminner du dig själv, du påminner andra personer. Du ska vara den bättre parten här. Och sen så nämner profeten alaihissalam att den fastandes ande direkt luktar eller doftar bättre hos Allah azza wa jalla än doften av visk. Och det sägs här att i vissa affär att folket i Jannah kommer att känna en doft. En otroligt god doft. Och de kommer att säga, vad är det här för doft som vi har känt sedan vi kom in i paradiset? Var kommer den ifrån? Och då kommer man att säga till dem, det här är andedräkten från folket i paradiset som brukade fasta. De som fastade i dunja, de får den här belöningen i paradiset. Att de får den här doften som sprider sig. Och det nämns också att den Ibn Rajab nämner att man, det fanns en rättfärdig man som dog. Och man kände att det kom doft av misk från hans grav. Den doftade så otroligt gott, hans grav. Och sen såg man den här personen i drömmen, en sann dröm. Och frågade honom, hur kommer det sig att din grav doftar så gott? Och då så nämnde han, på grund av att jag fastade och läste Koranen. De här två sakerna. Så att det kommer den här goda doften från graven. Och sen så nämns det att en fastande kommer att ha två glädjetillfällen. Lisa'imi farhatan. Det första då han bryter fastan. Och det här vet vi alla. Nu har fastat 18 timmar och du dricker första glaset vatten, första dadden. Du blir glad, eller? Du blir så upprymd. Känns man själva energiflödar i kroppen. Man mår bra, man blir glad. Man var trött, man blir lite pigg, man får energi. Man kommer tillbaka. Är det inte så? Så man blir glad när man bryter fastan. Och den andra glädjen är då man möter Allah och får se sin belöning. Det som är dolt. Det som vi inte kan se idag. Som vi sa, belöningen är dolt. Vi vet inte vad det är för belöning som Allah har i hemlighet för de som fastar. Men inshallah vi får se den på domedagen. Hänger ni med? Subhanallah. Och man nämner Al-Hassan, en väldigt vacker athar, bil-ma'na, att en troende kommer att sitta med hans fru från Hurl'in vid en av paradisets floder. Och så kommer hon att säga till honom att Allah kollade ner på dig en varm dag då du fastade. Du var törstig. Och Allah var stolt, skröt över dig hos änglarna. Och den dagen förlät han dina synder och gifte bort dig till mig. Mashallah. Så belöning, finns enorm belöning i alla fall i paradiset för de som fastar. De har en egen dörr i Jannah. Vad heter dörren? Rayyan. Jannah har 8 dörrar och en av dem är för de som fastar. Rayyan, bara för de som fastar. När de som fastat gått in så kommer porten att stängas. Och när de går in så kommer de att få dricka en dryck och aldrig mer vara törstiga. Som belöning för vad de brukade göra i denna dunja. Bara en kort grej också innan vi avrundar. Och det är att, som vi sa, om det är den första natten i Ramadan, så sa profeten alaihissalam att dörrarna till Jannah öppnas och dörrarna till helvetet stängs. Och Allah kedjar fast shayatin. Och i hadithen, wa marada til jinn. Och de upproriska jinnerna. Och det ropas ut, Jabaril Khair, och du som vill göra gott, skynda på, och du som vill göra dåligt, lägg ner. Och Allah har folk som han räddar från elden varenda natt. Så här nämner profeten alaihissalam att när Ramadan börjar så kedjas shayatin fast. De stora shaytan, wa maradat al-jinn. Och det här betyder de upproriska jinnerna. Och då säger vissa lärda, de små shaytan, de är kvar. De som är typ svaga, de som inte kan påverka så mycket. Men de som är jobbiga, som verkligen ger tvångsviswas, tvångstankar till människan och på människan, de här är borta i Ramadan. Så ännu en orsak till att kämpa och göra ännu mera goda gärningar. För du har inte den här shaitan som försöker hålla dig tillbaka. De här onda rösterna, de här wiswas, de är borta i Ramadan. Så att du är fri i Ramadan. En månad, mashallah, fokusera på att bli en bättre människa. Du är stark efter Ramadan. Även när shaitan släpps fri så kan du lättare stå emot honom. Så tänk också på detta. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att underlätta för oss att fasta Ramadan, amin. Och att göra oss från de som räddas från helvetet, amin. Jazakumullah khairan. Och om någon har någon fråga om Ramadan så får ni gärna ställa den, inshallah och ta'ala. Nej. Beroende frågar om man får ha en aqiqa eller walima bjudning till exempel i Ramadan. Och svaret är ja. Det finns inget förbud från detta. Men då får man ju lägga den efter maghrib helt enkelt. Och då kanske man inte heller kan förvänta sig att alla kan komma. Många vill göra iftar på olika platser och så. Men det är generellt yani jaiz, tillåtet att göra en iftar eller walima i Ramadan. Är hon fattig?
Nej.
Men varför ska han ge nu? Nej, nej. Brodern frågar om att betala zakat under Ramadan, vilket är helt okej. Okay, till en änka. Och han nämnde att hon inte är fattig. Då är hon inte berättigad till zakat. Alla nämner i surat Tauba, de som är berättigade till zakat. Och från dem är al-fuqara och al-masakin. De fattiga och de behövande. Och de skuldsatta och så vidare. Men om hon har det bra ställt, då får man inte ge henne zakat.
Okay. En fråga. Ja. En som är fakir.
Ja.
Bort drar man gränsen? Det kan vara, alltså, man kan säga någon som har lite svårt ställt.
Jag tror man brukar säga att skillnaden på fakir och miskin är att en fakir är den som inte har vad som får det att gå runt. Alltså han har för lite alltså. Medan miskin är den som har lite, men det räcker inte. Till exempel hans hyra är 5 000, han tjänar 3 000. Han är inte fakir, alltså han är inte så här strandad, han har inte 0 kronor. Men han har inte tillräckligt. Så det är skillnaden. Och de lärde har nämnt lite exakt skillnad på dem, men man kan kolla i fiqh-böckerna. Ahsant, jättebra fråga. Kan man ge zakat till en släkting? Vad säger ni? Nej, det kan man. Så länge man inte är försörjningsskyldig, att det är ens far eller mor eller ens barn eller fru, då får man inte ge zakat till. Men om det är en annan släkting så får man ge zakat. Och det kan till och med vara bättre. För det är ju då silla, alltså att hålla släktbanden och att hjälpa en släkting som är i behov. Och han är mer berättigad till zakat än en främling. Så att det är bra att ge zakat till släktingar. Jättebra fråga här. Måste man ha nia avsikt varje dag när man fastar? Eller räcker det att göra nia för hela Ramadan än i första natten? Och svaret, där finns lite olika åsikter. Och det säkraste är att göra avsikt varje kväll. Profeten alaihissalam sa att den som inte avser att fasta på kvällen har ingen fasta. Men lam yubayyit as-siyam min al-layl fala siyam lahu. Och den hadithen nämner då natten. Allah alam. Men generellt så har man ju i Ramadan nia att fasta. Och ens nia, det kan vara att man ställer väckarklockan på klockan 2 för att gå upp och äta frukost. Eller man är vaken till 2 för att äta frukost. Det är nia. Det är nia. Att gå upp och äta suhur, det är nia. Så man behöver inte heller ha någon wiswas i den här frågan. Utan det är, alhamdulillah, enkelt. Vad hette platsen där man renas, där hat och agg avund tas bort? Nej, det är ingen plats. Det är hjärtat. Al-Qantara. Al-Qantara. Jazakallah. Bryter hijama ens fasta? Vilken åsikt är säkrast? Säkrast, självklart att det bryter. Det är ingen snack om saken. Den andra åsikten kan ju inte vara säkrast. Den korrekta åsikten är att det inte bryter. Man får göra hijama, men det är bättre att låta bli. För när man fastar blir man svag. Och om du utöver det blir av med massa blod, blir du ännu svagare. Så vill du göra hijama, alltså kopping, så gör det på natten. Det är bättre och det är säkrare. Inte att du ska, jag bara säger att det kan vara en lösning. Till och med, eller man nämner, kolla, om det är en tvist mellan två personer eller två stammar, en tredje part kan gå in och betala pengar. De är jättearga, vi ska inte förlåta dem. Här är 1 miljon, förlåt dem. Förstår du? Det är så mycket vikt lägger islam vid försoning. Att man, och till och med, jag tror till och med zakatpengar kan gå till något sånt. För att så försoning mellan muslimer. För den här splittringen är så negativ. Så att jag bara säger att man ibland, man kan uppoffra. Och det sulh handlar om att kompromissa. Försonas, det handlar om att kompromissa i slutändan. För att vi har två parter som inte möts, som inte kommer överens. Båda vill ha någonting som den andra inte går med på. Då kommer man inte kunna göra sulh om man inte kompromissar. Man inte avsäger sig vad man vill. Man måste kliva ner på sin höga häst. Så enkelt är det. Och ge upp vissa saker som man vill ha för det bästa. Och det kan vara mellan två vänner, det kan vara en förhållande mellan man och kvinna och liknande. Att man då gör den här sulh för att försona mellan dem. Och det är jätteviktigt. Allah har nämnt det i Koranen. Aladdin. Well, jag vet inte exakt vilken dag det börjar. Det står väl på söndag. Alltså preliminärt. Men sen vet jag inte om det är söndag måndag eller om det är lördag söndag. Det är alltid 2 dagar det kan vara mellan. Då får man kolla vilken dag av Sha'ban det är idag. Allah. Jalla, vi avrundar där. Och om någon har en fråga ni kan komma fram privat inshallah. Assalamu alaikum.